What up, everybody?
Oh, you did it again. Hej Mario.
Hej, Eva.
Hur är läget då?
Det är lugnt.
Vad skönt. Jag tänker faktiskt börja med att säga, nu har inte vi spelat in på 2 veckor och Mario har en fantastiskt bra förklaring till varför vi har inte definitivt, varför vi framförallt inte har spelat in senaste veckan. Vad har du gjort senaste veckan, Mario?
Jag upptäckte en online business-idé och jag har suttit som jag fint med datorn dag och natt och bara suttit och vikt över datorn och bara jobbat.
Du har varit väldigt duktig. Du har försökt lära dig om det du egentligen håller på med, att du blir typ en mellanhand mellan, eller?
Ja, det kallas dropshipping. När man tar en produkt som säljs på internet, du tar flera produkter från AliExpress till exempel och gör din online-affär med de här produkterna. Och du kan begära en procent, right? Du får commission. Du sätter ett pris. Du kan begära så mycket du vill, men och sen kan du sälja det online. Och det finns tillräckligt många människor i världen. Om du har en nisch, om du vet om att du skulle kunna sälja med passion. Du hittar din nisch, du gör allt det här och så kan du sälja den. Ja, eventuellt. Jag har inte börjat tjäna pengar än, men förhoppningsvis snart.
Vad heter hemsidan?
Shopify.
Shopify.com.
Kom.
That's it. Så om jag ska köpa grejer av dig, då går jag in på www.shopify.com.
Aha, hemsida min. Nej, den heter Madojo. Mahdojo. Madojo.
Som står för?
My dojo. My martial arts home dojo. Yes.
Ja. Så den här hemsidan, hur kommer jag åt den? Jag vill gå in och handla av Marius MMA och boxnings- och träningsprodukter. Var går jag in då?
I mydojo.myshopify.com, I believe. Jag har inte riktigt klurat ut det än. Jag har ju köpt det domain, mydojo.com, men jag vet inte om man ska. Jag håller fortfarande på att lära mig. Jag vet inte riktigt hur det kommer att se ut när den är helt färdig.
Du har ju alltså suttit i, du köpte den här kursen för typ en vecka sedan och sen har du suttit, jag tror att du har snittat kanske 18 timmar per dag framför datorn. Så du har ju blivit en riktig, du har ju blivit en riktig nörd.
Jo absolut, men jag tror tiderna begär det. Man måste få någonting av grunden och man kan inte längre vara illitterär när det gäller datorer. Man måste bara hoppa in i det och lära sig.
Jag är så himla imponerad över det där du har gjort för att du har ju egentligen lärt dig att göra en hemsida och du har gått steg för steg vad man kan köpa, vad man ska tänka på, hur man skapar en hemsida, vilka produkter som säljs. Du har verkligen gått in i det här och det som du sa igår är nog det som jag har tänkt mest att jag är ju en nitisk internetköparmotståndare. Jag handlar ju allting, jag vill gå och klämma och känna på alla saker. Men nu under coronan, i och med att man inte haft något val, så till och med sådana människor som mig har ju behövt bli tvungna att börja köpa saker över nätet. Och därför tror jag att det är en så himla bra tid att börja med det du har gjort nu. Och det är därför jag tror att du är verkligen rätt i tiden.
Alltså jag har aldrig gått in i business självmant i hela mitt liv. Det här är min första gången i 30 års ålder som jag vågar ens tänka kapitalistiskt. Och det har faktiskt varit väldigt skönt, för det var som om jag hade förberett mig i 30 år, du vet, med min intelligens och kunskaper och erfarenhet. Men på andra fields, right? Så jag hade utvecklats på massa andra fields och sen går jag in på den här världen med alla mina talanger och färdigheter från den andra sidan. Och så blir det ganska lätt att åtminstone försöka hinna ikapp. Och sen kunna uppskatta andra sidan. Jag har verkligen undrat mig att börja tänka, för jag märker att vi alla människor är så jäkla lika. Det är bara att vi har små, små detaljer som gör att man går till den ena sidan eller den andra. Men egentligen, vi är alla bara väldigt disträ med vår sak. Det som vi känner för. Istället för att verkligen lyssna på andra sidan och försöka hitta en lösning.
Jag zonade helt ut nu. Jag har ingen aning om vad du har sagt. Jag var inne och tänkte på din morfar just nu. Det var där jag var. I'm
Okej, vad
so
tänkte du?
sorry.
What's up med morfar?
Jag har suttit och tänkt att du skulle ha ett... I'm so sorry. Nej, jag tycker att vi ska ha... Jag vill ha ett samtal där du pratar om din morfar.
Oh. Nu?
Ja, varför inte?
Okej. Okay.
För det som jag måste bara få börja min lilla pre-story här. Mm, när jag kom till Chile, vi åkte ju ner tredje dagen till Chian. Mm. Nu måste jag fråga dig, var det någonting viktigt poäng du ville komma till med det där innan?
Inte alls. It's all good, baby. Bra samtal.
Okej, okay, det är så här våra samtal ser ut. Nej, men när jag åkte ner tredje dagen när jag kom till Chian och jag träffade din morfar för första gången, och jag är uppvuxen med, min mamma är ett väldigt stort fan av latinamerikansk musik. Och av den anledningen så är jag uppvuxen med en hel del, men en hel del musiker från Latinamerika. Mm. Varav en hette Eduardo Falú. Som var, jag tror han är flamenco eller...
tango eller?
Förlåt, tango kanske.
Han var från Argentina.
Men... yes. Mm. En argentinsk sångare som levde på, han måste varit stor på kanske 60-70-talet någon gång. Anyway, det här har varit en stor idol i vår familj sedan jag var liten. Jag kommer hit tredje dagen i Sydamerika och bara får känna allt det vad Sydamerika hade att erbjuda just då. Det vill säga demonstrationer, revolutioner, men också den fantastiska naturen, och man verkligen känner att jag är på en annan plats på jorden. Mm. Och när jag då får träffa din morfar, och jag pratade nästan ingen spanska alls, och han fortsatte ju prata trots att jag inte förstod. Men... jag kommer ihåg när han började berätta att han hade varit musiker och han spelade upp lite av sin musik. Och så kommer jag ihåg, shit vad det här påminner om Eduardo Falú. Och så frågar jag ju, och du fick ju översätta, men så frågar jag, men du, är det så att du vet du vem Eduardo Falú är? Så vänder sig och säger, ja, det var en vän. Mm. Och det var så sjukt, du vet, när jag lyssnar på Eduardo Falú, när jag lyssnar på den här typen av musik, så ser jag Gällivare. Alltså det är de visuella bilder som dyker upp om jag blundar och hör den här musiken. Jag ser Gällivare, jag ser jättemycket av min barndom. Jag reser tillbaka till Domänvägen 10 i Gällivare. Och det blir så sjukt när man helt plötsligt, typ 20 år senare, 25 år senare, sitter på andra sidan jordklotet och träffar en människa som kände den här mannen. Jag vet, det är någon... jag är ju ganska mycket teckensökare och följer livet. Och jag tror inte att det här är något speciellt, men för mig så blev det verkligen en cirkel som slöts. Och desto mer spanska jag har lärt mig, och desto roligare har blivit att träffa din mor och far, eller din mormor och morfar. Och framförallt din morfar, för han är lite mer klar i huvudet. Och är dessutom en teatralisk man som tycker om att höras och synas. Men faktum är att jag firade ju jul med. Mm. Och alla vi hade ju en varsin, det vi fick en hemlig vän som vi skulle köpa en present åt. Och reglerna löd, du får inte köpa någonting utan du måste skapa någonting, du måste göra någonting. Och jag bestämde mig för, jag fick ju då din morfar och tänkte, ja men bra, han håller på med musik och det har jag också gjort.
By the way, jag tror där morsan gjorde en liten hustle där för att du skulle få den. Du skulle få göra det bästa intrycket möjligt. Thanks, ma.
Jag har en oerhörd, jag tror att jag har en liten tacksamhetsskuld till henne för det där. Nej, men skitsamma. Så det som gjorde var ju att jag sjöng ju en, jag valde då att skriva ett litet tal, för man skulle skriva en presentation innan. Så alla andra skulle få gissa vem ens hemliga kompis var. Och så skrev jag på svenska ett litet tal till din morfar som din mamma hjälpte mig att översätta. Och sen så avslutar jag med att säga, men jag ska sjunga en låt från mitt hemland och en låt från ditt hemland. Och så börjar jag med att sjunga, kommer du ihåg vilken svenska sång? Det var en julsång.
Den var väldigt vacker.
Jo, det kan nog ha varit jul, jul, strålande jul.
Antagligen.
Det var någon så väldigt melodisk, fin vinter- eller jullåt. Och sen så hade jag valt Victor Jaras El Derecho de Vivir. Och sa att alla ni kan få sjunga med. Mm. Och vid det här tillfället så hade jag just lärt mig den här låten. Jag visste att Victor Jara var en musiker på 70-talet som blev torterad till döds under diktaturen. Mm. Det var det jag visste. Och att han var en nationalkändis och blev väldigt stor under revolutionen. Och när jag sjöng den här låten och sen när jag tittade på din morfar efteråt som grät. Mm. För att alla dina mostrar kunde ju också, alla kunde sången och också i stämmor. Så det slutade med att vi var kanske 15 pers där som sjöng den här El Derecho de Vivir tillsammans. Och din morfar satt och tittade ut över alla människor. Och sen när jag slutade så gick jag fram och kramade honom. Och vi grät båda två. Och sen så började han berätta om hur, att han kände Viktor. Han kände den här Viktor Skära. Och det var den största... Jag visste ju inte det innan jag gjorde det här. Och där gick det upp för mig. Jäklar vad mycket minnen det här måste ha liksom dragit upp. Det visste ju inte jag. Men tänk att sitta där som din morfar och det livet han har levt med sina fyra döttrar och deras barn. Alla hans barn och barnbarn sitter här tillsammans som följd av... Alla spreds över världen efter diktaturen. Mm. Och sen kom man tillbaka från Kuba, från Sverige. Man kom tillbaka till Chile och samlades runt där. Och sen kommer det någon stor blond kvinna från norr och lyfter upp det här ovetandes. Men efter det så tänkte jag, shit vad jag vill höra historien om Enrique San Martin. Och där var min inledning till att vi ska prata om Enrique idag. Vet du när han föddes? Hur gammal är han?
Han föddes 39.
Oj! Mm. Gud vad jag blev varse om att han är, var ju hjälp. Min pappa är ju, han var född 45. 39, din morfar, åh, vad sjukt det där var. Nej, men jag upplevde, din morfar är ju en morfar.
Ja.
Hade pappa levt så hade han varit 6 år yngre än din morfar.
Nej.
Oh, wow, okej, han är född 39 och din mormor, hon är född 35?
Något sånt där, hon är några år äldre.
Han föddes 1939 i...
I Xi'an, han var i hans morsas mage under en jordbävning som var här 39, som bara lämnade Xi'an till marken. En stor del av Xi'an bara gick ner i marken. De fick bygga om stan. Det är därför det finns en gammal Xi'an och ett nytt Xi'an. Och den nya Xi'an är byggt i fyrkant, så det är väldigt lätt att röra sig. Medan gamla Xi'an är lite mer äldre. Men 39, och min gammal farmor, vad han kallar det, var gravid med morfar. Och det var lite kaotiskt. Hon blev oskad som tur var, men min morfars farsa fick typ en vägg på sig. Men han fixade, det var inga problem som tur var. Men det var liksom kaotiskt. Man behövde ta tåg från Chian till Santiago till sjukhusen. Och Salvador Allende jobbade på de tågen faktiskt som en läkare. Så a lot of stories.
Var Salvador Allende läkare?
Yes.
Och för er som inte vet, Salvador Allende var... presidenten man störtade 73, den första marxistiska, politiskt, demokratiskt valda presidenten genom tiderna.
Och fredliga och så därför han dog till slut. Han ville gå en fredliga vägen. Och, yeah. That's what happens när du går emot en militär general.
Inte bara en militär general utan ett förhållningssätt att se på världen. Yes. Och under tiderna som rådde. Så din morfar växte upp i Chön. Efter en jordbävning. Vilken del var han i... Buenos dias!
Buenos dias!
Nu kom Ignacio och Jenny och vaknade precis. Men han växte upp i Chian. Som vilken del? De var 5 syskon.
Yes, de var 4 bröder och en syster.
Och han är var i syskonskaran?
Han är näst äldst.
Så nu efter Raul, storebror till Enrique gick bort. Så nu är det Enrique som är patriark.
Ska jag berätta om min familj? All right. Min familj, San Martin-familjen, är en väldigt speciell familj. Det är som en sorts klan med en kultur som... Alltså, när vi träffas så är vi minst 50 personer och alla skämtar och alla äter tillsammans. Det är väldigt sådär som i gamla spanska eller italienska filmer. Väldigt familjella familjer, väldigt viktigt. Många kulturer har det, tycker jag. Jag tycker Balkan också har det och arabiska kulturer likaså. Men... min morfars farsa var rektor för en skola. Det fanns alltid, det var alltid viktigt i den här familjen att ha lite utbildning. Det var väldigt ansett. Så min morfars farsa till exempel, som att han var rektor i en väldigt känd skola. För alla gamla gubbar respekterar den här skolan väldigt mycket. De heter Los Normalistas. Skola Normalista. Och när man går till de där skolorna och kollar på gamla bilder så är det liksom det 1800-talets... Liksom, för att ha varit Chian så var det antagligen crème de la crème på den tiden av utbildning.
Vad är moralista? Vad sa du? Vad hette skolan?
Normalista. Normalisterna? I don't know. Där är jag ignorant. Men det var en skola här där de bra utbildning. Inte allt för kristet utan jag tror det var liksom sån här här finns det en tids, sorry, en grej som heter Laiko, som är liksom, det är inte för kristet utan en agnostisk, lite mer en mellanpunkt när det gäller idéer, vilket är viktigt när man bor i ett sydamerikanskt land som har stor katolsk prägel. Alla de här grejerna betyder väldigt mycket för hur du ska kunna tänka, och så att inte allting är bara Guds förtjänst eller ja, ping, ja. Så de växte upp i en väldigt speciell uppväxt. De hade, eftersom att de var söner till en rektor, så var han, de hade tillgång till skolorna och idrottshallarna, så de kunde alltid ha massa vänner och sporta mycket. Så alla fyra äldre bröder, för systern är ganska mycket yngre, alla de växte upp tillsammans och sportade. De blev lite sådär småkända i Xi'an back in the day. De var liksom samlat in bröderna, och de hade ett fotbollslag, de hade ett basketlag, och de, vet, sådär. Så de har tusentals stories om äventyr och det ena och det andra. Så första äldsta brorsan blev ju såklart läkare, gynekolog, och han blev eventuellt patriarken sen när gammelfarmor hade dött. För när jag var liten, jag åkte till Kanada, och hon bodde där då när jag var 6 år, och jag fick hänga med min gammelfarmor första gången, och hon var en väldigt stark kvinna. Och sen eventuellt hade vi liksom hennes 90-årsdagsfödelsedag, och då var det liksom hela familjen, och sen när hon dog så kom familjen all over the place, från Kanada, från Spanien, från England, från Sverige, och vi alla samlades hennes baka. Liksom.
Det som jag tycker är rätt coolt är att, för när jag hör er prata, så man hör att det är inte bara, nu kommer mitt feministiska perspektiv in här, men det får du göra. Jag tycker det är coolt att när man hör er prata, så alla ser upp till Raoul, äldsta brodern av de här gamla gardet. Det var Raoul. Men när det kommer till gammelfarmor, vad var hon hette?
Nonna Rosa.
Nonna Rosa, när ni börjar prata om.
Alltså Rosa, hon heter Rosa, men nonna är det italienska, just Nonna Rosa. Det var vår gammelfarmor då. Och min gammelfar, hennes make då, mannen hon är enka till, hette Raoul då. Raoul Sammartin.
Ah, så han var första Raoul Sammartin. Yeah. Och första sonen, det är ganska vanligt i chilenska kulturer. Du heter Mario efter din far, som också heter Mario.
Som heter Mario efter sin far.
Oh wow.
Jag är tredje.
Ja. Det gick upp för mig att om du och jag får barn någon gång, så måste vi fortsätta den här eran.
Alltså jag försöker, jag är väldigt svensk och lugn, ja, men jag har slingat den här till flickvänner. Om vi har barn kan det heta nej, okej. Okay. Fuck it, vad fan ska man göra liksom? Farsan försökte första gången, han fick det svaret. Därför heter min brorsa Christian.
Din mamma var lite mer medgörlig.
Hon bara, där är det lugnt. Bara få dina ögon, typ. Något sånt där sa hon.
Jo, men det fick du också. Du fick pappas ögon. Nej, men det som jag tycker är coolt i allt det här är att det finns en väldig fascination och respekt gentemot Raoul. Fram till att ni börjar prata om Nonna Rosa. Då är det matriarken. Och alla prata med henne om tindrande ögon. Jag tycker det där är så jäkla coolt. För nu pratar vi liksom början av 1900-talet. Ja. Måste ju hon ha varit född. Men hon var matriarken.
Och eftersom att hennes make var en rektor. Ganska respekterad figur. Och hon ändå en stark kvinna. Så hon tog för sig. Så hon var bland de första kvinnorna antagligen. I alla fall i södra Chile. Som körde bil till exempel.
Oh wow. Yeah. Hade hon körkort?
Ja, hon fixade. Och det var unheard of på den tiden. Och sen gick hon tillbaka till universitetet och pluggade. Vilket också var unheard of. Så hon pluggade, vi ser om sin son, Pato. Som bor i Spanien idag. Sexologen. De pluggade tillsammans.
Vad utbildade hon sig till?
Jag tror lärarinna. I believe.
Det är så fantastiskt. Okej, okay, det var Nonna Rosa. Och sen, hon födde 5 barn. Allihopa i Xi'an?
I think so, yes. För de växte upp där vid alla de här sommarställena. Som Dichato till exempel. Dichato är en liten strand, en liten, ja.
En liten fiskeby.
Exakt, en liten fiskeby vid stranden som för mig, jag älskar det för jag växte upp där. Och för mig var det en sån magisk plats, det var så annorlunda. Men du vet, för chilenare är det liksom bara en vanlig fiskeby, det är inte så. Men det är ju så autentiskt och charmigt. Och min morfar och hans bröder, de brukar åka dit varje sommar. Och de tog tåget, det tåget finns inte ens längre. Rälsen finns, men inte den. Tåget går inte längre, så det finns en romantisk grej av det. Jag visste att min morfar åkte det här tåget, nu finns det inte ens längre. Mm. Och de åkte in under sommaren och de hade basketturneringar och fotbollsturneringar och romanser. Du vet, de bara kända, du vet, det är kul. För sen kommer jag gå tillbaka med morfar där på Udichato. Folk som har bott där hela livet, de känner igen honom. De spelar fotboll tillsammans för 60 år sedan. Man bara, this is crazy, eller mer, 70 år sedan, 75 år sedan. Och de sitter och pratar om det är fantastiskt. Och sen kommer någon gammal gumma som bara, hej Rick! Och farsan, eller min morfar bara försöker täcka ansiktet. vi hade en grej för typ 60 år sedan, men god damn.
Och Enrique också, han är så fantastisk, stark och livglad och häftig gubbe alltså. Jag och han fann ju mycket kärlek för varandra första gången vi tittade på honom, så bara, ja, vi tycker om varandra. För han är så kärleksfull, han är så varm och jag kan verkligen se honom framför mig. För nu gick där i chat och vi firade nyår där nere. Och så tog vi en promenad och jag frös lite grann. Och din morfar direkt, nej, vi måste ju köpa en tröja åt flickan. Ner på marknaden och håller Nonni, alltså mormor Lucia, i handen. Med bestämda steg i ungefär 1 kilometer i timmen. But still. Bestämda steg. Vi ska ner och köpa en tröja till Ebba. Det är så vänligt, det är så snällt. Och så promenerar vi dit ner. Och jag bedyrar till din morfar. Nej, jag behöver ingen tröja. Nej, okej. Okay. Och sen kom ju alla historier. Och han köpte faktiskt en tröja till dig, så var det. Ja, så att Mario fick en tröja som jag kanske sen snodde lite grann. Så att det blev en bra.
Everybody wins.
Nej, men han berättade så många historier. Men här sprang jag i blöja. Så här såg det inte ut. För att det kom ju jordbävningen 2010. Drog ju sönder typ hela ditt chatto. Förutom tsunami. Er stuga.
Tsunami kom.
Just det var tsunami.
Efter jordbävningen.
All right.
Det var hela chatto blev lämnat till marken nästan. Det var en sjuk syn. Det svarta träd av saltet i havet. Och jag såg det här på tv från Sverige. Jag kunde inte tro mina ögon. Att kolla på CNN eller BBC eller vad det var. Så det chatto i Sverige. Och totalt förstört också. Jag bara, what the fuck is going on?
Men hur kände du då?
Nej, jag kunde inte tro mina ögon. Jag ville inte tro på det först. Mm. För jag växte upp där. Vi har så många stories. Och mycket av det som jag minns är totalt borta. Tyvärr. Så de byggde om. Men det blev finare. De har en sån här som en liten
esplanad.
Som också skyddar om det skulle komma en till tsunami. Och det är lugnt och det är fint. Och Dichatos essens har dykt upp igen. För det tog kanske ett år eller två innan det började kännas som Dichato igen.
Mm.
Men det är coolt. I like it. Alltså vad fan ska man göra liksom?
Men det är ändå häftigt, för det var många volontärarbetare efter det där.
Yes.
Bland annat din mamma.
Min mor.
Som jobbade som psykolog och hon var där i ett år utan betalt och bara hjälpte människor att prata med dem, va?
Ja, mycket sånt. Och med jordbävningen också, att hjälpa bara plocka bort skräp.
Mm.
För det var efter en tsunami och en 8,8 jordbävning eller vad det var, så är det mycket destruction och grejer och skräp och kaos, you know, plundringar och folk som missade allting och fängelser som gick sönder och fångarna sprang smet iväg, you know. Det är en ganska funny story. En jordbävningen öppnar upp fängelset, så massa fångar smet, och Mattias, min ex-styrfarsa då, han bodde här i Kian då, och han väldigt svenskt cyklar runt, la 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 la, och så plötsligt kommer en fånge. Och du bara, hej du, ge hit cykeln. Och Mattias, väldigt svensk där, nej. Vad ska vi göra där? Det är min. Ja, men ge hit cykeln, jag är en fånge liksom, jag måste smita.
Måste vi också informera om att Mattias är smålänning.
Ja. Så imagine that. Och det roliga var att fången var i så dåligt skick att han var inte särskilt hotande. Och typ han höll på att tappa brallorna. Han var säkert helt desperat. Han ville bara gömma sig liksom. Och han ville åt cykeln och Mattias bara typ nej. Och bara cykla.
Nej.
Väldigt sådär. Nej, vad fan ska vi göra det för? Nej.
Jag måste faktiskt dra en liten paus här. Och bara, jag tycker att det är så himla fantastiskt med den enes förstörelse är den andras lycka. På något sätt. Jag tänkte på det nu med corona, det är fruktansvärt och det är hemskt och allting som har hänt. Och så hör man helt plötsligt att någon tjej En kompis kompis har precis fått barn och hon skulle gå tillbaka till jobbet och nu kom coronan, så hon får ut mer betalt nu som mammaledig. Vet, det var, det kom exakt rätt för henne. Hon var mammaledig ett år, hon skulle gå tillbaka på 60% i tjänst, men hon blev permitterad på 80%. Men hon är hemma. Jag bara, fan, det är nog någon som har blivit lycklig av det här. Och du vet, den här stora förödelsen som jordbävningen, tsunamin åsamkade. Men tänk dig de där brottslingarna. Livstidsdömda bara. Hur? Vad är sannolikheten? Hurra!
Ja, det är som en blixtnedslag som bara öppnar upp en vägg. Bara, Gud! My prayers have been answered. Smita iväg, tappa brallorna, få inte cykeln. Och då kommer livet tillbaka. Nej, det kommer inte vara så lätt.
Oh, wow, okej. Okay. Men där hade vi... Så det var det som hände under jordbävningen 2010. Och Ditjato, det blev ju typ helt förstört. Men grejen är att eran stuga ligger uppe på typ en liten kulle. Så att eran klarade er. Alltså för att det är ju precis vid havet. Det är ju typ 20 meter... Nej, vad kan det vara?
Det är väldigt nära havet.
150 meter från
Ja,
havet.
men det är en uppförsbacke. Min morfar och hans far hade byggt det huset för länge, länge sedan, typ på 60-talet. Och nu är det ju gammalt. Vi har alltid åkt dit och semestrat och grejer, så jag har massa fina minnen. Det finns liksom cement där jag och mina kusiner har satt våra händer och du vet, små, små händer. Och tsunamin kom och tydligen så precis så stannar upp där, men tydligen fanns det typ ett lik väldigt nära huset när det var done, för folk dog ju. Det som brukar hända med tsunami är att vattnet drar sig och fiskar och grejer bara plockar, bara, vi måste passa på gå och plocka liksom fisk och skaldjur och grejer, och sen måste man springa ifrån. I alla fall så var det back in the day. Jag vet inte om folk gör så nu för tiden, men så brukade folk dö innan. När vattnet drar ihop sig, bara gå och plocka allting som vattnet har lämnat och sen kommer vågen. Men den här gången, jag tror folk bara smet inte i tid eller stannade i sina hem eller någonting. Och det var att när det där hände så måste man bara springa upp. Bara get the hell up. Det finns, hur som helst, tillbaks till morfar, I guess.
Nej, jag
Men
tycker
var
det är intressant.
huset?
Ja, huset.
Ja, huset klarar sig, men det började bli gammalt och den tog ändå stryk och det var fullt av termiter. Så morfar hade börjat bygga om. Så en sommar, jag tror jag var här på besök och jag sa till honom, hej, får jag hjälpa till? Och han sa, du ska inte skita i det. Han hade några snickare med sig. Och han sa, du är här på semester, fan. Du kan inte slösa din tid här. Fan. Jag bara, men jag vill hjälpa till. Nej, go have fun. Och sen kom jag tillbaka till Chile och den här gången för att stanna. Och han skulle bygga om huset igen. Och den här gången sa jag, nej, nej, nu blir du inte kvitt mig. Så jag åkte och jobbade på det här huset med min morfar typ i 2, 3 månader. Det var fantastiskt, vilken upplevelse, du vet. Att jobba och lära sig och snickra och smed, vad heter det, eller om det är blåslampa och alla sådana här grejer. Eller vänta, inte blåslampa, förlåt, svetsa.
Svetsa, jag satt också och funderade, vad fan är det heter? Svetsa.
Ja. Och alla de här grejerna.
För du fick ju en stund här. Det där. Jag är väldigt glad över ett minne som jag har. Att när jag var 16 så hoppade av. Jag bodde i Åre. Och sen flyttade jag tillbaka till Skellefteå. För jag insåg att jag inte kunde bo kvar där. Och ville inte börja skolan direkt. För att jag visste att jag eventuellt skulle flytta senare i alla fall. Så jag började jobba som... Jag började jobba på en restaurang. Och gud var jag på väg med allt det.
Du bodde i Åre. Åre var det, sa du? Nej, stund samma. Vi kan ändå fortsätta snart här.
Nu kom jag på vad jag skulle säga. Jo, att under den här tiden när jag kom tillbaka till Skellefteå så var jag mycket och hälsade på i Stockholm. Jag åkte ner, men typ 4, 5 gånger som 16-åring och hälsade på min farmor. Och jag fick lära känna henne som, absolut inte som vuxen, men i alla fall som tonåring. Att man börjar kunna se henne för någonting annat än farmor. Jag började kunna förstå att hon hade så mycket historier. Hon var född 1911. Att hon hade så mycket historier som man fick ta del av. Och jag tycker det är så fint, för jag hör när du pratar om din morfar, att den här stunden i Ditjato, det var din sån stund där du fick ett vuxet perspektiv. Ja, du fick ju möjlighet av vuxet perspektiv, men du fick lära känna honom på riktigt.
Om något fick de lära känna mig lite mer. För de hade åkt till Sverige. De åkte till Sverige och bodde hos oss faktiskt en tid i Vilshult. Och typ 2-3 månader. Morfar sjöng och tjänade pengar. För han är sångare också. Han har varit på turné i många länder. Varit i Sverige typ över 10 gånger med, för musikens skull. Så, men, you know, livet har sina faser. Och att få vara i ditt chat och med mina morföräldrar och bara jobba på en grej som, du vet, jag bara bygger på hans verk, kind of. Och han byggde det huset med sin far. Och han fick ju inga söner själv. Så det fanns något sånt där. Jag hade ju inte min morfar och mormor i Sverige. För mig var min familj, jag och min morsa. Och hon pluggade i Lund som ensam morsa. Jag var hennes son och bodde i Malmö. Och, och sen kom Mattias in i bilden och det var liksom idén om min familj och sen min syster och sen, ja, men bara 3-4 pers. Och sen åker man till Chile och så är det en hel klan, en hel kultur av människor som alla är intelligenta, smarta, extremt roliga, kärleksfulla. Och ja, och så hade man en patriark, en rund man med mustasch och sjunger och jätteglad och... Och med ett liv, you know. Han har ju levt ett liv. Han har varit politiskt insatt. Sedan väldigt ung. Han har utbildat sig. Han har haft massa barn.
Det var det jag faktiskt tänkte komma in på. För nu har vi lite grann. Han föddes 1939. Han växte upp med framförallt sina 4 bröder. Systern kom mycket senare. De åkte dit i Chato. De bodde i Chian. Och sen, vad utbildade sig din morfar till?
Han blev lärare. Han ville egentligen bli tandläkare. Men han behövde jobba snabbt och han tyckte om att lära. Han fick prova på det. Han blev förälskad i att lära små kids om historia och idrott. Så, men eventuellt gick han också in i sångbranschen. För han var alltid sångare sedan han var lite pojk. De ville alltid ha honom, hans röst. You know? Så han gick in i folklormusiken.
Folklor betyder folkmusik.
Yes. Yes. Folklig musik. Och på den här tiden också var väldigt speciell. För det var lite politiskt. Det var då den här folkmusiken var som starkast. Det var liksom ord. Alla sånger handlade om. Ja, det var brödraskap. Kamratskap mot. Hur som helst. Det var basically vänsterfronten.
Nej, men politiska texter. På samma sätt som Victor Schära sjöng väldigt mycket om. Men el derecho de vivir betyder rätten till ett eget liv. Va? Ja. Nej, men de väldigt mycket politiska ställningstaganden i och med Allende, med diktaturen som senare kom mot Pinochet, mot konservatismen. Så att, och han var en del av den eran, men tillsammans med sina bröder, för det var de som hade bandet.
Ja. Väl. Bandet?
Hade inte din brorsa, eller din morfar ett band tillsammans med sina bröder?
Inte med dem. Eller inte ett band, alltså sångar. Alltså inte, no, not really. Han hade en duo. Som blev väldigt känd. Han och en till. Som sjöng med en annan sångare som var väldigt känd. Ronaldo Aracon. Som sen också dog. Men...
Wow, jag har hela tiden trott att det var 4 bröderna. Som hade ett band som turnerade med varandra. Som åkte runt.
Nej. Den enda musiken är min morfar.
Oj, wow.
Ja. Alltså vissa har röst. Men nej, alla andra har sysslat med andra. Miguel blev journalist. Och han var typ landslagsspelare i basket. När han var ung. Patricio var the rebel, så han var liksom den hardcore kommunisten som ingen i familjen, han var den obekväma och han gjorde sin egen grej och han blev sexolog, psykolog och sexolog i Madrid. Och Raul var den klassiska konservativa, jag ska göra allting by the book, så han var en väldigt, väldigt respekterad läkare, gynekolog, så han har received nästan alla kvinnorna i Xi'an under några generationer där. Alla kvinnor, han hade sett varenda kvinna naken i hela stan.
För att det var hans jobb att ta emot barnen när de blev förlösta.
Och inte bara det, det var andra tider. Han var ung karl, vad fan ska man göra?
Okej, så det var inte bara att han var gynekolog, han hade sett kvinnor nakna, utan han har varit runt.
Jag måste kanske bara inflika som en grej. Här i Latinamerika, du vet, det kan vara väldigt konservativt, men det kan också vara väldigt sensuellt och Martin-familjen har alltid varit lite sådär. Det var väldigt alltid många stories, alkohol. Dionysus, grekiska vinguden liksom, de tillber mycket festgudarna, om man ska säga på ett annat vis.
För det blir väldigt konstigt när du garvar och säger, ja, han har ju sett varenda kvinna i Chian naken, ha 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 ha. för att han har förlöst barn. Det blir jättekonstigt, Mario. Men okej, okay. Så att den här mannen, han var gynekolog, men han var också kvinnotjusare, så han har sett kvinnor nakna i olika kontexter. Ska vi stanna där?
Jag stannar. Men grejen är att det är weird om man pratar om det idag, men jag har ju hört de här männen prata om den här tiden, och det är normalitet för mig att prata om det. Jag behöver inte, jag sätter det inte genom 2020-filtret. Jag sätter det genom som man skulle läsa en romantisk bok. Eller en klassiker, eller Bukowski. Mm. Jag menar, Bukowski är en fantastisk författare. Men jag tror inte det finns en enda politiskt korrekt text i hans böcker.
Nej, absolut. Men okej, okay, så vi har ju San Martin-bröderna kvinnotjusare.
Ja.
Och Enrique, för det som hände sen, han jobbade som lärare. Mm. Ungefär till när då? När flyttade han till Santiago till exempel? När började han jobba för Allende?
Good question. Han var på universitetet, han hade flyttat, de hade gift sig. Under väldigt tidigt så hade han gift och med 4 döttrar och jobbade. Och han var också sångare och de vann Viña del Mar, som är liksom det mest prestigiösa, speciellt på den tiden, folkmusikfestival, det är det mest prestigiösa musikfestivalen vi har. Är precis fyllda. Så han hade kommit upp och i allt det där så blev han erbjuden en tjänst som i ett kulturministerium för Allende. Så han jobbade nära El Chucho, som han kallas, eller tror han kallas, yes.
Och kulturministeriet. Jag får jättemycket känslor 1984 när jag hörde ordet kulturministeriet. Sorry, det var en liten inflytning. Well,
egentligen, det han gjorde till exempel var att han organiserade en jättefin grej som nu är bara i historieböcker tyvärr. Men morfar var en av de som organiserade ett tåg med alla kändaste artisterna i landet och åkte från by till by i hela landet och sjöng till folket. Och det var basically ett pirattåg av artister, alla med sina vices, och hängde de festa och spela, komponera, sjöng, performed, och alla liksom med alkohol under sängen, drog, du vet, det var artisterna på den tiden, så det var liksom crazy. Det påminner mig om The Walk the Line med The Red Ring, Joaquin Phoenix, Johnny Cash filmen, de visade när de samlade ihop artisterna på den tiden, så var liksom Johnny Cash, Elvis och massa andra artister som turnerade runt i landet. Det var lite sånt initiativ de gjorde. Men eftersom att tiderna var väldigt vänster och kommunist, socialist, vad du vill säga, var det väldigt mycket alla möjliga artister bara går från by till by, så många människor fick se artister som de aldrig någonsin skulle få se annars på grund av det här initiativet. Och det är så fint, you know? Och morfar var en av dem som organiserade det. Ganska häftigt.
För det som också är värt att notera här och värt att säga, att jag tror att det finns ändå en hel del chilenare som aldrig ens har kunnat ta sig till Santiago. De har inte ens sett sin huvudstad. Mm. Med tanke på att landet är ganska fattigt. Att det går inte att sätta det här i en svensk kontext. Att ja, men det finns ju olika energifestivaler som när artister åker runt gratis. Ja, de åker inte gratis, men konserterna kostar ingenting. Men det blir inte riktigt samma sak. För grejen är att majoriteten av människorna som bor i Sverige har åtminstone med största sannolikhet sett Stockholm någon gång. Man har varit där om man är vuxen ålder, född i Sverige. Mm. Och man kan ta sig till att titta på olika konserter. Men det där initiativet på den tiden, när det dessutom var betydligt fattigare, det blir så mycket större i kontexten av 1965-70-tal. Mm. Eller 60-tal-70-tal. För att människor hade ju med största sannolikhet heller inte sett. TV kan inte vara jätteutbrett. Mm. Radio möjligtvis, att de har kanske hört någon konsert på radio någon gång, men man har aldrig sett det i verkligheten. Så att det blir en väldigt fin och stor tjänst om man ser det utifrån prisman av tidsåldern då.
Mm. Yeah. Well, tills you know, militärkuppen, och morfar fick sticka iväg för smita, för annars, de ville ta honom, de ville plocka honom. Han har ju varit en känd sångare som sjöng folksånger, och han jobbade för Allende, så han var absolut en på listan för att bli mördad och torterad.
Ja, för det är det där som blir så intressant. För att han gick på universitetet, han pluggade till lärare, han blev musiker, var politiskt aktiv genom musiken. Han var inte politiskt aktiv på annat sätt, va?
Ja, inte riktigt. Alltså det fanns ju, på den här tiden var det väldigt knivigt, så man fick ta en ståndpunkt. Det var inte konstigt att man fixade en pistol, för man visste inte riktigt vad saker och ting skulle hända. Och morfar, han kom till den punkten, han hade en pistol. Jag tror han sköt någon gång. Typ som cowboys. Mitt på gatorna liksom. Men han var inte riktigt aktiv som de i MIR. Som var den militanta motståndsrörelsen.
Vad står MIR för nu igen?
Movimiento Miguel... Miguel... Ah, fuck.
Men googla upp det och kolla. Och MIR var ju den här stora motståndsrörelsen i Chile. Och där var han inte aktiv.
Nej, det, Movimiento Izquierda Revolucionaria. Ah. Ja,
vilket betyder Movimiento, rörelsen, den vänstra revolutionära rörelsen.
Yes,
typ.
Yes. Och det var guerrilla warfare. Och Allende tyckte inte om det. Och högerfronten använde det som alibi när de gjorde ett terrordåd som bomba någon poliskvartell eller råna en bank. Man var liksom så här, ser ni, de här är de våldsamma, inte vi. Och med det kunde de sen eventuellt köra in tankarna och skjuta ner presidenthuset, var helt bombarderat och brann liksom.
Det är det där som blir så problematiskt när man, propaganda. MIR var ju galna terrorister, men för vilket syfte? Och vad det var resultatet? Och det är väl det man måste inse också, att egentligen vad vi läser i historieböckerna i Sverige behöver inte nödvändigtvis vara så människorna på plats upplever det. Att du har ju bekanta som har varit med i MIR.
Nära vänner som varit med i MIR. Jag har deras, eller jag har väldigt nära vänner som deras föräldrar var i MIR, och sen har de blivit dödade och torterade. Och jag snackar om unga 20-åringar som var med i MIR. Det är inte någon färdig produkt. Det var tiderna man levde i. Man tog ett ställningstagande av vad man tyckte var rätt och fel och vad man ville dö för det.
Och din morfar, han ställde sig på vänsterfronten och blev involverad i kulturlivet i Chile under Allendes regim.
Mm.
Och sen det som hände 1973.
Ja.
För vi måste ju också bara säga att uppvägningen hit, eller vad man ska kalla det, upptrappningen dit, var ju att den här Allende, han blev demokratiskt vald. Och sen när han försökte genomföra sin politik så var det influenser från USA bland annat, som WikiLeaks har släppt väl?
Mm-hmm.
Yes. Ja. Att från de här hitmans från USA, man pratar med rätt personer, man mutar rätt personer, och helt plötsligt så kan du ha ett helt land i ruckning. Mm. Och det var väl det som hände, varpå din morbror berättade för mig att man började muta lastbilschaufförer, att de inte skulle åka med transporter med mat, vilket resulterade att byarna, i och med att inte TV var tillräckligt utvecklat, enda man märkte, okej, vi har fått en ny president och vi har ingen mat.
Ja, vi blir fattigare. Det här landet håller på att gå i fördärvet, håller bli någon kommunist mardröm.
Ja, på grund av ovetskapen om vad det var som egentligen hände, för det var inte på grund av, väl, nu sitter jag och pratar här, men det var väl inte på grund av Allende att maten blev knapp. Nej. Alltså på grund av politiken som han...
Nej, snälla, militärgeneraler hade källare full med mat, de hade affären hemma hos dem.
Det berättade ju för 17 Ingna och Batos mamma. När hon var liten hade hon en bekant vars far var militär, och det fanns en stor basement med mat. Och jag kommer ihåg att de berättade att deras mamma hade varit så, men varför får ingen annan ta del av det här?
Exakt, hon är väldigt smart. Gammal Gloria är även som en liten tös. Ja, yeah, men absolut. Och sen blev de exilierade till slut. De smet med hela familjen, reste till Kuba.
Sure. Sorry, jag vill ha det i kronologisk ordning här.
Okay.
För det som hände, det här var upptrappningen, och under den tiden så jobbade Enrique under Allende. Och därefter 73, det var då militärkuppen kom, och då Pinochet var militärofficer. Han var högsta officer i landet, va?
Ja, absolut. Militärchef, alltså generalen.
Ja, militärgeneralen.
Mm.
Och det här är ju första gången genom Chiles historia som Chile har använt sitt flygvapen, och det använde man mot sitt eget regeringshus.
Ja.
Så att hela regeringshuset brann, och precis innan de störtade alltihopa, innan de störtade regeringshuset, så greppar Allende tag i mikrofon och håller det mest fantastiska talet någonsin. Vet du, kan du googla upp det?
Vi kan läsa det sen.
Ja, jag vill jättegärna läsa upp det. Absolut. Där talet.
Absolut.
Och i den här vevan så Din morfar sprang omkring på gatorna under tiden det var militärkuppen. Han försökte gömma sig, va?
Ja, och sen eventuellt vi kan ha ett falskt namn om man skulle komma tillbaka till liksom undercover. För han hade massa kontakter ändå och ville fortfarande göra arbeten. För på den här tiden som konstnär kunde du göra mycket viktiga saker. You know? Dina sånger kunde motivera rörelser. Han gjorde massa kampsånger och grejer. Så han var absolut en snubbe man inte ville ha på gatorna.
Precis på samma sätt som Viktor Jara.
Yes.
Politisk sångare, aktiv. Vad hände med Viktor Jara?
Han blev torterad, hans händer, bröt varenda finger i hans händer och tvingade honom att spela gitarr. Liksom, eller be honom liksom så här, spela gitarr nu din jävel liksom, med helt söndriga händer.
Klippte av honom tungan gjorde de också.
Ja, alltså de hade ju de mest lönnlörda, alltså de hade filtrerat fram de mest psykopatiska snubbarna för att göra det här jobbet. Det här är en metodisk grej. Det finns metodik för att vara rå. Man vet hur man gör det. Det är inte en grej man bara går på impuls. Det finns makabra människor med makabra kunskaper.
Nej, men för det är så sjukt, för det berättade ju din morfar också, att definitivt så var ju han en personerna som skulle stryka med. Men därefter åker han hem till Lucia, Claudia, Paula, Andrea och Lorena och säger, nu måste vi dra.
Ja, pack
Så att alla packade sina väskor. De beredde, när jag pratade med din mamma så berättade hon ju att när jag pratade med din mamma så berättade hon, vi lämnar allt. Vi lämnar allt, hela huset, liksom lägenhet, både hus och lägenhet.
Hus på den tiden. Det var roligt. De brukar skämta om det här att morfars första två döttrar blev mörkhåriga. Och sen när de började flytta till en bättre sida genom stan så kom de två ljushåriga. De skämtar om det där. Mycket av Chiles skämt är väldigt klassistiskt. Klassorienterat. Det handlar mycket om hur förnäm du är eller hur ner i fördärvet du är och allt mitt emellan. Det är
Ja.
mycket komedi i det, vilket talar mycket om samhället i sig.
Mario har faktiskt lyckats läsa upp eller hitta talet här nu. Vill du läsa upp det eller får jag läsa upp det?
Du får jättegärna, men vilken vill du läsa hela?
Jag vill faktiskt läsa hela, för det här
Ja.
ska alla människor ha hört.
All right. You go, girl.
Thank you. Nej, men det som var så fascinerande, när jag och Mario var på när vi var på vänta två sekunder, Mario måste lite hjälp här bara. Var är rutan någonstans? Som
Rutan.
om jag ska pausa.
Ja, paus.
Om jag skulle behöva.
You can.
Nej, men det är 18 minuter.
Just.
Förlåt, det tekniska bekymmer här. Så, nu. Så här var det att vi var på ett historiskt museum som heter
Museo de la Memoria.
Museo de la Memoria, som är minnesmuseet som handlar om det här. Och det här var första gången jag kom i kontakt med det här talet. För det här stora museet, det är till minne av alla personer som men vad som hände, man förklarar i kronologisk ordning hur det gick till. Och det sista som händer är när regeringshuset blir störtat så greppar Allende tag i en mikrofon och pratar ut till folket. Det här är liksom det sista han säger innan han väljer att ta sitt eget liv, för han vill inte bli torterad. Och då börjar det. Vänner, detta är säkert sista gången jag har tillfälle att rikta mig till er. Flygstridskrafterna har redan bombarderat Radio Portales och Radio Corporación Sendartún. I mina ord finns ingen bitterhet, bara besvikelse. Må mina ord bli ett moraliskt straff för de som har svikit sin ed. Chiles soldater, befälhavarna och amiral Merino, som utnämnt sig själv för att inte tala om herr Mendoza, den krympande generalen som så sent som igår försäkrade regeringen sin trohet och lojalitet och som liknades utnämnt sig själv till högste chef för karabinjärerna. I detta läge återstår bara en sak att säga till arbetarna. Jag kommer inte ge upp. Jag är utsatt för en svår historisk situation. Min lojalitet till mitt folk kommer jag att betala med mitt liv. Och jag kan försäkra er att jag är förvissad om att ett frö som vi sått i tusen åter tusen chilenares ädla sinnen aldrig kommer att kunna förkvävas. Militären har makten. Det kan förslava folket. Men de sociala processerna går inte att hejda, vare sig med brott eller våld. Historien tillhör oss. Det är folket som skapar den. Arbetare i mitt fosterland, jag vill tacka er för den lojala och det förtroende som ni alltid visat en man som blott gjorde sig till tolk för den stora strävan efter rättvisa, som gav sitt ord på att han skulle respektera författningen och lagarna, som höll sitt löfte. I detta avgörande ögonblick, då jag för sista gången kan vända mig till er, ber jag er att dra lärdom av erfarenheterna. Utländskt kapital, imperialism i förening med reaktion skapade det som fick de väpnade styrkorna att bryta den tradition som general Schneider pekade ut för dem och som bekräftade av major Araya. Både offer för samma sociala krafter som nu idag sitter hemma och hoppas med en mellanhänders hjälp kunna återvinna makten för att fortsätta försvara sina vinster och privilegier. Jag vänder mig till er, först och främst till den anspråkslösa kvinnan i vårt land, till bondkvinnan som trodde på oss, till arbetarkvinnan som arbetade hårdare, till mödrarna som visste att vi arbetade för barnens väl. Jag vänder mig till de patriotiska fria yrkesutövarna i detta land, till de som trotsade den strejk som inleddes av inflytelserika kårsammanslutningar, dessa klassamhällets fackorgan som är till för att försvara och fördela det kapitalistiska samhället har gett dem. Jag vänder mig till ungdomen, det som sjöng och det som delade med sig av glädje och kampvilja. Jag vänder mig till den chilenska mannen, till arbetaren, till bonden, till den intellektuella, till de som kommer att bli förföljda. För fascismen har redan varit närvarande i vårt land i flera timmar. I terrorattentaten, i mineringen av broar och järnvägsrälsar, förstörda olje- och gasledningar. Men det hade plikten att agera för blev tysta. Historien kommer att döma dem. Säkert kommer snart denna sändare, Radio Magallanes, att tystas. Och min lugna stämma kommer inte att nå fram till er. Men det kan göra detsamma. Ni kommer att höra det ändå. Jag kommer alltid vara med er och jag kommer åtminstone bli ihågkommen som en hederlig man. Som var lojal mot fosterlandet. Oh wow. Jag bara håller på att gråta här. Folket måste försvara sig, men inte offra sig. Folket bör inte låta sig kuvas eller krossas, men heller inte förutmjukas. Arbetare i mitt fädernesland, jag tror på Chile och dess framtid. Andra chilenare kommer att ta över efter oss och övervinna detta mörka och dystra ögonblick då förräderiet fullbordas. Fortsätt i vetskapen om att förr eller senare, mycket snart, kommer de breda avenyerna öppnas åter, där fria människor går fram för att bygga ett bättre samhälle. Leve Chile, leve folket, leve arbetarna. Detta är mina sista ord och jag är övertygad om att mitt offer inte är förgäves. Jag är övertygad om att det i varje fall kommer att utgöra en moralisk lärdom som ska tjäna till att straffa trolöshet, feghet och förräderi. Oh. Det var det sista han sa i livet. De här sakerna. Fatta att man står i ett hus som brinner, det bombas. Och man har sinnesnärvaro att ta en mikrofon. Och prata ut till folket och hålla det här talet. Det är så fruktansvärt rörande och vackert på samma gång. Och det...
Han dog kort därefter.
Och han tog ju sitt liv. För att han ville inte att de skulle inte fånga honom. Så han tog sitt liv genom att skjuta sig själv.
Ja, när de håller på att storma stället. När de stormar stället så, ja. Han dog in battle.
Nej, jag tror faktiskt att han satte en pistol mot sitt eget
huvud. Jo, men jag kallar ändå att han dog in battle. För de skulle ändå ta koll på honom.
Jo, alltså. Precis. Jag tror att han hellre valde att avsluta istället för att möta samma öde som de andra.
Jag tror många militärer i de åren har gjort exakt samma grej. Det första och andra världskriget, du ser att tyskarna kommer, du är instängd i någon bunker, du har inget ammo, du har ingenting, du har sparat en kula. Boom.
Nej, och det här, när jag hörde det här första gången och jag har pratat med så många människor i telefon och sagt ni måste läsa Allende sista tal, och det är därför jag tog mig 7 minuter att läsa upp hela det här talet. För nu finns det till och med uppläst.
Tack, det var fantastiskt.
Det kändes viktigt det där. Mm. För ja, jag vet inte. Alla stora män och kvinnor genom tiderna som går bortanför sin egen liv och sin egen rätt och sin egen idé om sitt eget liv för någonting större, man kan inte annat än beundra dem. Yeah. Och Nelson Mandela, Rosa Parks, Allende. Mm. det finns så många namn, Gandhi, det finns så många namn att nämna i det här, men som är värd all respekt och all fascination, och det är för få människor som känner till Allende. Och jag kan för lite om hans politik för att prata jublande om det. Det kanske fanns problem och det kanske fanns mycket stök. Det spelar ingen roll. För att ha den här sinnesnärvaron och ha den här storheten i det han gjorde, det är bara fascinerande. Och det var ju under den här mannen som din morfar jobbade, kort därefter att han hade dött i strid. Din morfar åker hem, packa era saker, nu åker vi, och sen åkte de till Kuba.
Yes.
All right then, så Kuba. Min familj anländer först via Mexiko tror jag, och sen kommer de till Kuba. Kuba, många chilenare kom dit, Allende och Fidel var ganska goda vänner. Så de fick komma massa politiska flyktingar, och de fick bostad, de fick utbildning. Och till och med vuxna fick utbilda sig på nytt gratis om de så ville. Morfar och mormor, de hade 4 barn och de tänkte där. Om våra döttrar får en andra chans och gratis till och med här i Kuba, så åtminstone kan vi jobba. Så båda fick jobb ganska snabbt. Morfar inom kulturgrejer med musik och så. Och mormor i en typ en tidning. Hon gjorde illustration och typsnitt och så grejer. Hon är konstnär. Så, och där bodde de. Mina morsa och sina systrar fick en väldigt speciell uppväxt. De fick växa upp på Kuba. Det var liksom områden där det var massa folk som exakt som i deras sits. Argentinare, chilenare, kubanare. Från alla möjliga platser med massa politiska flyktingar från just militärregim runt om i Sydamerika. Som har fått tvinga människor att smita iväg.
För grejen var att under den här tiden så var det samma militärdiktatur, motsvarande militärdiktatur i Argentina också väl?
Ja, liknande, fast ja, ännu fler mördare, jag believe. Det är så mycket tuffare, för Argentina är ju större land. Men ja, yeah. Till exempel Diego då, min mosters man, hans historia är en av dem. Hans morsa sa adjö till honom när han var 6, han fick aldrig se henne igen. Massa sådana stories. Men det fina var på Kuba fick de en safe haven. Det var liksom 80-tal, Sovjet var starkt och hjälpte Kuba. Så Kuba var en väldigt bra plats att växa upp på. Alla bara prisas Kuba för vilken fantastisk barndom de fick. Det var väldigt säkert, ingen fara. Och, för de har ju ganska bra koll så att folket sköter sig. Men de hade ju gamla borgar och grejer som de kunde leka pirater på. Du vet, de hade ju de bokstavligt talat gamla borgar där piraterna hade. Och de var liksom, de är ju där i Kuba. Så de kunde leka, du vet, med pinnar, och de hade mangoträd. Och samtidigt på Kuba så ja, de gick på internat. Så det var en helt annan uppväxt. Det var tufft. Det var liksom, ja, honestly, de vita mot de svarta. Du vet. Min morsa och hennes systrar, de var liksom fina. Posh, chilenska, någon sån chilensk aristokrati typ i deras ögon. Och kubanska tjejerna from the hood, de hade inga problem att kaxa och starta problem. Så det...
Tror du att Claudia var i slagsmål någon gång?
Absolut, nej, de hade slagsmål. Men de var inga fighters. De kubanska kvinnorna har bra mycket mer krut. Så det gäller att ligga lågt. Paola är nog den tuffaste av dem alla, den yngsta då, som verkligen växte upp på Kuba. Hon kom när hon var 6. Så hon har växt upp på Kuba. Hon är lika... Alltså du ska se Paola när hon släpper loss. Hon är inte chilenska. Hon är... Det kommer... The African...
Jag vet inte riktigt ens om jag ska göra en liknelse med hur Paola är som person. Men tänk er... En liten... Gullig... 50-åring. Det är en liten tantflicka. Det är ungefär så man upplever henne. Supergullig. Hola, como estáis? Ella hablar con esa.
Hon var ju alltid en flicka. Det är bara att hon har gått och blivit 50.
Ja, hon är en av Chiles mest framträdande
hjärnkirurger
också. Jätterolig. Fantastiskt kul att den här kvinnan som jag har träffat, den lilla tanten, var i slagsmål. Var hon uppkäftig? Var hon kaxig?
Ja, hon var kubanska. Så so, ja, yeah, absolut. Alltså det är en attityd. Alltså kubanerna, som du ser på som de kallar det så African Americans, den svarta kulturen, man pratar med händerna, man öppnar ögonen, man spärrar ögonen, man höjer och sänker rösten. Kubanerna är jätte expressive. De pratar med händerna och höjer och sänker rösten och så börjar de marschera liksom. när de försöker förklara sig så börjar de liksom fysiskt marschera för att liksom få sin poäng across. Liksom, ah, vad snackar de om? Och så börjar de marschera runt snubben. Vad fan pratar de? Liksom här. Det är mycket sånt där. Det är fantastiskt att bara titta på kubanerna. Bara ha en vanlig samtal. För det är en show. Det är en riktig show.
Okej, okay, that's amazing. Det hade jag ingen aning om Paula. Känner att jag kommer prata med henne om det nästa gång jag träffar henne.
Vi får bara hänga, vi får ta fram en romflaska så vi får se vad som händer.
Nej, helt fantastiskt. Men då växte de upp där och hade, om än ganska fattigt, men de hade det bra. De hade skola, de hade mat på bordet, de hade kläder. Mm. Och de hade en fin uppväxt, för det är så jag upplever när man pratar med din mamma.
Ja, visst.
Och sen började de spridas för vinden. När flyttade Enrique och Lucia tillbaka till Chile?
Bra fråga. Well, jag tror de kom i slutet av 80-talet. De ville tillbaka till Chile för de kände, det kom en punkt där när alla, de var ju fyra döttrar. Alla unga, vackra damer som alla började finna sina partners. Och två av dem hittade en uruguayansk make från Uruguay. En av dem är en argentinsk och argentinaren ville på grund av sin historia bara åka tillbaka till Argentina. Diego då. Så de började inse, och Lorena var ju med Dago som var halv kanadensare också för de hade åkt till Kanada med kuppen. Så han hade växt upp från Kanada så han visste inte riktigt var hans döttrar höll på att ta vägen. Han bara, jag kommer missa mina döttrar så åtminstone låt mig åka tillbaka till Chile och bosätta mig där så kommer jag åtminstone ha en bas där förhoppningsvis jag kan ha några av mina döttrar komma tillbaka och vara nära oss.
För att de måste ju flytta tillbaka. Min gissning är att de måste ju flytta tillbaka. 88 gick ju röstningen igenom på huruvida man skulle slopa diktaturen eller inte. Mm. Och då fick ju de övertaget. Mm. Och det måste varit där någonstans de flyttade tillbaka då.
Jo, antagligen. Morfar hade åkt tillbaka undercover ett par gånger. Och det var väldigt riskabelt. Men det här var de tiderna man levde i. Allting var liksom, det var ju spiontiderna. Det var kassettband och man skulle vara försiktig. Man skulle tänka på det ena och det andra. Det var ju kalla kriget. Precis kalla kriget. Och Kuba var ju... Jag menar mina döttrar, min morsa och hennes syster lärde sig ryska. Morsan och Lorena åkte till Ryssland i utbytesår och var där borta i Mosk på 80-talet. Och de typ hade fake names och alla bara, ni syster var nej, vi liknar varandra. Hon heter så här, jag heter så här, jag kommer från den här platsen, hon kommer från den där platsen.
Är det sant?
Ja, yeah, men det är de här spionfasonerna som är egentligen ganska tramsiga idag. Vad jävla mycket energi slösar i honom. Jag menar, det... Vi hade kunnat göra så mycket mer än att... Men ja, vi behövde 50 år.
Don't go in there. Vi är på 1970... Vi är på 1980-talet. Vi får fortsätta här. Det här är skitintressant.
Well, anyway. Morsan gifte sig med en uruguayansk snubbe. Andrea, hennes syster, likaså. Så de här uruguayanska snubbarna var politiskt aktiva. Och det fanns en politisk kropprörelse i Sverige. Så eventuellt så åkte de till Sverige. För att unite. Och så fort morsan provar den här politiska gruppen. Ser vad det handlar om. Så hon mister intresset ganska snabbt. Det var bara några snubbar som träffade. Så försökte låta väldigt intressanta och djupa. Men egentligen började de bara prata om fotboll.
Right.
Så morsan bara, jag har bättre saker att göra. Jag är här i det här nya landet. Och innan jag ser vad jag ska göra. Om jag ska åka tillbaka eller whatever. Ska jag åtminstone ge det här en chans. Och kort därefter träffade hon min farsa och farsan var en bra stöd för att de tuffare åren, morsan var bara 23 när hon kom till Sverige. Och min flicka liksom. Hon fick mig när hon var 28. Så, so, well, that's another story altogether. Har du några frågor?
Nej, alltså Claudia förtjänar ju ett eget avsnitt. Henne skulle vi egentligen, vi skulle ta de här grejerna och sitta och prata med din mamma en hel dag.
Klart vi ska göra det, vi ska spela in henne.
Jo, men jag skulle verkligen vilja göra det för att det har ju varit så fantastiskt. Jag pratade ju med din mamma nu bara för några veckor sedan. Det var jättelustigt för när jag ringde henne så hörde man hallå? Jag var orolig att det hade hänt någonting. Men sen hade vi ett jättefint samtal i en och en halv timme och desto mer jag lär känna henne desto mer vill jag lära känna henne. Du vill ju vara mer och mer för det är en sån intressant och häftig kvinna och alla de här personligheterna som man har träffat och din mormor och morfar. Och vi har inte ens pratat om din mormor. Jag kan typ ingenting om henne. Mm. Vilket är lite synd. Mm. För det pratar man väldigt sällan om. För hon har ju nog bara... Din mormor är ju en väldigt blyg, timid, försiktig kvinna. Enrique är ju stor som en vulkan.
Mm. Exakt.
Ja. Och sen håller den här vulkanen sin lilla vattendroppe i handen. Det är ungefär så det...
Ja, men så har de alltid funkat.
Ja, men och de har... Alltså det är så... att se din mormor och morfar med varandra. De är 80 plus. Och de går fortfarande alltid hand i hand. Jag har aldrig sett en rike utan Lucia.
Mm.
För hon kommer alltid hand i hand ett steg bakom din morfar.
Mm.
Och man kan tycka vad man vill om att ja, men kvinnorna fick inte exponeras och kvinnorna var förtryckta. Bullshit. Den där kvinnan liksom, shit vad fin den där kärleken är. För den är väldigt gammal och den är väldigt djup mellan de två.
Vet du vad jag tycker är fantastiskt? Jag har pratat med dem. Jag har en väldigt nära relation till dem. Jag har verkligen investerat. För jag visste ju att det här var en färskvara. De kommer inte vara för alltid. Och jag har aldrig haft dem heller. Du vet, jag började lära känna dem när de åkte till Sverige. Och på besök. Då fick jag en chans att vara med dem lite extra. Och sen när jag kom till Chile och gör de här grejerna. Jag investerade till med mina morföräldrar. För jag vet att det är liksom, it's just en fantastisk present. Och det coola är när man pratar med dem, du vet, de är ju egentligen är de inte olik oss alls. De har bara levt 50 år till. Så du vet, jag kan prata med min mormor och hon berättar om hennes första förälskelse till exempel. Innan min morfar, en snubbe som var där på universitetet. Och man kan känna en melankoli i hennes röst och hennes ögon. Och vi snackar om någonting som hände för över 60 år sedan. Och man bara sitter där och bara tänker, wow, man tror ju att hon skulle ha hela livet. Att hon nu är liksom, jag har byggt upp det här. Nej, hon är som vem som helst. Hon tänker tillbaks, suktar, undrar hur det varit. Men det här var ändå ganska bra. Det jag märkt med mormor, som jag tycker är ett ganska smart drag av henne. Att hon har bara gått med min morfars humor. För min morfar kan vara riktigt rå. Mycket svordomar, han är rolig. Men det är inte proppert. Och hon antagligen, för en massa olika orsaker, skulle antagligen liksom gå in i mer proper stig. Men nu, speciellt nu när hon är 80 någonting, nu är det allt. Hon kan dra riktigt snuska skämt själv. Jag håller på att bygga huset där i din chat och jag bara okej, okay, så till snickaren, kan du bara presentera den här till mig så jag kan mäta? Jag skulle sätta en trägrej som man presenterar den så jag kan mäta den. Och mormor bara där nerifrån. Vadå presentera så han kan med? Vad snackar ni om där uppe?
Presentera, vad menar du med det?
Alltså det blir sexuellt. Att snubben skulle typ visa mig den så att jag skulle mäta den.
Oh.
Och hon är typ över 80.
Det har man ju också insett här. Att alla skämt mynnar ju ut i något sexuellt.
Katolskt land.
Vilket gör det ännu mer humoristiskt. För varenda grej, varenda skämt slutar ju upp med någonting. Du kan fråga. Ja, oh, men tienes pepino? Har ni gurka?
Ja.
Då har man det där. Det spelar ingen roll. Vad man än frågar så går det att kopplas. Och det där verkar ju vara då ett arv. Eftersom att din mormor 80 plus också kan så här.
Men det hände i Sverige också. Morsan berättade en gång när hon kom tillbaka från Möllevångstorget. När hon var typ 25 eller någonting. Hon hade köpt en riktigt stor gurka. En exceptionellt stor gurka. Så hon gick med den här gurkan hem. Och så gick hon förbi någon bar där satt några svenskar. Och så kan man höra någon av dem bara muttra. Alltså det där, det var som fan alltså. Så här, tänka sig att de ska köpa den där gurken. Och det här var typ på 80-talet. Still happens.
Ja, svårt att säga att det där skulle hända idag. För den personen hade blivit anmäld direkt. Men I get you. Jag tycker att det finns en väldig komik i. Jag skulle vilja prata så mycket, men jag skulle vilja höra mer om din mormor. Är hon uppvuxen i Chien? Eller var?
Nej, hon är i Kenya. Norra Chile. Norr. Iquique heter det.
Ah, okay.
Iquique, och man är kvinna från Iquique, säger hon Iquiqueña.
Iquiqueña. Mm. Vad betyder det?
Att hon är från Iquique.
Ja. Men Iquique, vad?
Ja, Iquique är en gammal stad uppe med gruvor, nära sand. Där uppe är det sand, det är öken. Och nära havet. Och Iquique var ganska speciellt back in the day. Man kunde bara komma dit med tåg. Så man åkte tåg typ en hel dag. Och alla i stan satt och tittade när tåget kom. Och så kunde man se den komma där. Och bara, där kommer den! Sen byggde de highways. Och nu är det bara mycket, men man flyger dit. Men Iquique var väldigt, lite så här romantiskt. De hade boxare. Vi hade bra boxare som kom därifrån. Arturo Godoy, som är nog den största kinesiska boxaren genom tiderna. Han boxades mot Floyd Patterson. Alltså Ingemar Johanssons period. Jag tror han fightades mot Joe Louis. Och Joe Louis kicked his ass. Men ändå att det var chilenare och fightades i New York mot Joe Louis. That's pretty. Det är fantastiskt. Så Iquique brukar alltid kallas Iquique Tierra de Campeones.
Ja.
Så champion territory, right? Och hur som helst, mormor var från italiensk påbrå. Hon heter Lucia Gnecco. Väldigt italienskt. Och mycket italienskt hemma hos henne när hon växte upp. Men hennes far var en sjuk man. Och totalt misshandlade han, hennes mamma. Och var ut, hon fick inte gå ut i huset. Så mormor brukade vara den som gick ut på gatan och sa åt på vakt om fadern kom hem. Så att mamman kunde snabbt ordna upp och se till att hon inte gjorde någonting som skulle kunna utlösa hans vrede. Så de hade tre döttrar. Min mormor Tiamari, som idag är död, men hon var en väldigt, väldigt fin, vacker dam som var känd med en av de kändaste, rikaste läkarna här i Santiago. Så hon var väldigt, hade mycket pengar. Mm. Så det var min första inblick till väldigt rik miljö. Min Tiamari, en mormors syster. Och sen hade de en tredje syster, en yngre som hade funktionsnedsättning och sen till slut dog. Jag tror hon frös ihjäl eller något epilepsifall och sånt där. Alltså sådana här tragedihistorier från tiderna. The worst gets better. Så hennes far var galning och det blev inte bättre. Han bara drack och var våldsam och var våldsam och drack. Så det kom en punkt där han hade tagit beslutet att han skulle spränga huset med familjen i. Han ville inte leva mer och han kommer ta koll på de här människorna också. För det var väl så hans logik gick, I guess. Om han kommer hem och kan slå morsan till sina barn och vara sådär. Jag antar att man kan bara dra ner allting i fördärv. Man skiter vilket. Men det finns ju ingen empati att ha där. Och de damerna som jobbade för dem. Det eller runt omkring. Det var inte om det var deras pig. Alltså här är det ganska vanligt att ha hembiträde. Det är ganska vanligt jobb. Om du inte har en utbildning. Vilket är mycket i Chile. Så att städa någons hem är absolut respekterat och vanligt. Så de damerna sa till min mormors morsa. Fly. Ta flickorna stick nu. Typ. And she did. Och de såg aldrig mer tillbaka.
Så, och då åkte de till...
Jag tror Santiago. Och mormor kom in på ett universitet. Och hon var den enda kvinnan. Av alla som var där. Hon var den enda tjejen som pluggade konst. Och morfar var där. Och morfar var ganska cool back in the day. Han var lite sån Elvis typ. Han gick runt med läderjacka och åkte motorcykel. Så det var... Jag är ganska imponerad att han fixade mormor med det. Men ja, morfar är en charmig motherfucker, I guess. Han sjöng väl eller någonting. Någonting måste han ha gjort. Så ja, kärlek. Men långt liv tillsammans. Många, många stories.
Nej, alltså jag har ju inte ens hört det här. Det här är ju helt fantastiskt. Jag inser att vi måste verkligen prata mer om din mormor. Shit, vilken kvinna. För det är det här som är... Och inser att det nästan blir lite synd i den här kontexten. För din mormor, som sagt, det är en vulkan och en vattendroppe som man möter. Mm. Och det är svårt att komma bort från glöden och hettan för att nå det lilla. Och det är typ så man känner. Men nu när du berättar om din mormor, gud vad jag önskar att man skulle kunna få sitta ner och prata med henne någon gång. Men hon har lite problem med minnet nu, va?
Alltså de senaste åren så har Alzheimer börjat sätta igång. Och det märks. Det märks om hon repeterar frågor. Men hon är där, you know. Men det blir som ett handikapp.
Ja.
Så det blir inte som en vanlig vuxet samtal. Du måste... Och det är därför jag känner mig så lycklig lottad för det där byggt huset med min morfar och min mormor. För jag var 2-3 månader där i sommaren. Bara jobbade hela dagen utan tröja uppe på taket. Vet du, jag kände brisen från stranden. Vi hade... Våra ritualer med frukost och lunch och kvällsmat. Och jobbade. Och bara hängde. Jag blev faktiskt inspirerad av att se deras kärlek. You know? De sätter en ganska hög standard av vad kärlek kan bli.
Absolut.
Och så fick jag prata med dem. Och bara kort därefter. När vi var klara med huset. Bara kort därefter så började de blev lite äldre. You know? Och det var sådär liksom. Fan, vilken tur. Jag fick ha långa, långa samtal med dem under många månaders tid. Hänga, du vet, det var som ett lag. Det var jag, snickaren och mormor och morfar under 2-3 månader.
Nej. Det är helt fantastiskt. Alltså också, shit vilken stark, men du har så mycket starka kvinnor runt om i din släkt. Det är coolt. Och det är ju inte bara på den här sidan. Och det tror jag det vi ska dra en liten cliffhanger till nästa avsnitt. Nästa avsnitt. Sol.
Ta Sol här.
Min, ta pappas sida.
Min faste.
För grejen är att din farsa har ju en sjukt häftig historia också med alla de syskonen, vad de får för vinden. Och det här är ju en grej som jag verkligen... Jag har ju haft en liten... Jag har ju en litet mission här. Jag jobbar med under karantänen. Nu tänker jag bekänna en grej. Vi kör Bikt-podden. Ganska bra namn för övrigt. Bikt-podden. Ja. Nej, att försöka få dig att berätta utförliga historier. För du är inte, du tycker om att höras, du tycker om att synas, du tycker om att vara social och sprallig. Men inte när det blir för många ögon för lång tid på dig. Och det är det jag övar nu med den här podcasten. Och det jag vill är ju att jag skulle vilja höra dig berätta om typ hela historien om din pappas sida. Och bara låta dig, och inte så här, sen så drog de. Nej, det var jättemycket historier däremellan. Jag vill bara få dig att berätta.
För du har, I'll do my best.
Ja, du har så många historier. Som jag inte ens har hört. Det här, jag vill bara informera dig. Det är så mycket av det vi har pratat om nu har ju inte jag hört. Mm. Så det här var en fantastisk stund för mig också.
Alltså i ärlighetens namn. Jag har nog aldrig yttrat de här fraserna och storyna på svenska. Jag har aldrig trott att någon skulle vilja höra det här. Det här är bara min story. Varför vill folk höra min story? Men sen blir man ju lite äldre och man inser att det är just din story som är intressant. För det är just din story.
Ja. Jo, men självklart. Och alla människor... Alla människor har sin historia. Fast vissa historier är större än andras. Och vissa historier vilar på andra grunder än andras. Ja. Att, ja men för mig, jag är född i Sverige. Min mamma och pappa är född i Sverige. Deras föräldrar är födda i Sverige. Det är Sverige. Det är en liten bubbla. Det är brest och intellektuellt folk. Men inte mer än så. Och att få träffa dig, prata med dig och höra din historia om din pappa och hans familj, din mamma och hennes familj. Om Kuba, Kanada, Uruguay, Sverige, Ryssland,
Spanien,
ja men Italien, allt det här. Yeah. Det är så mycket roliga och häftiga historier. Så jag tror att vi får döpa om den här till Marius historiepodd.
Jag bara tänker om Chile. You know, jag ska försöka göra det bästa jag kan för att översätta allt jag levt och mina intryck och mina tankar till svenska publik. Sen någon som hör. Jag har verkligen aldrig pratat om det här egentligen. Så här. Så det är ganska kul, för jag menar, jag har massa insikter som mitt svenska jag. You know, jag kan med svenska ögon prata om allt det här. Likaså som jag kan med chilenska ögon. Och sen kommer det här mitt emellan där. Om jag håller alla lite obekväma så tror jag jag har gjort någonting rätt. För då, jag ska inte ge, det är ingen godnattsaga det här. It's real stuff. Och samma sak för chilenarna. Om jag pratar med chilenarna, alltså, om jag kommer med mitt svenska jag är jäkligt obekväm här i Chile. För det är ett helt annat sätt att vara. Du har levt det här nu. Det ger dig 8 år. Man får många fiender av de mest dummaste anledningarna. Bara miscommunication och kulturkrockar.
En av de mest fascinerande grejerna här i Chile som jag har insett är ju Chile och Sverige är ganska likt i det avseendet, fast Chile är snäppet värre. Mm. Att bara en sån liten grej som med Pato igår. Det var en kille som skrev till dig och vi satt och garvade för den rena idiotin och Pato bara, nej, blocka honom. Mm. Att varenda lösning, så fort det kommer minsta lilla friktion, och då är det minsta lilla, man säger hola istället för hola usted. Mm. Typ en sån liten detalj. Mm. Blocka, ta bort. Mm. Och så har man klippt av alla banden med den människan bort.
Ja. Men Alejandro är det frustrerande. För han vill alltid ta till stridsyxan. Jag bara, men dude, why? Varför säger du de här sakerna? Det är extremt giftigt att prata sådär om din vän. De kommer hänga sen. Men nu har du bakom hans rygg snackat oändligt mycket skit om honom.
Ja, nej, men, och det, som sagt, det där existerar i Sverige. Men jag vill också informera. Nu har jag varit i Sverige i 29 år. Och i Chile i lite drygt 8 månader. Chile är värre. Ja, det är liksom min, det är helt galet hur man löser konflikter här. Man gör det inte, man blir bara tyst. Ja. Jag tycker det där är så fascinerande. Men där är onekligen en kulturkrock.
Ja, och där båda kulturer kan lära sig av varandra. Jag menar, jag ska försöka avsluta det här nu. Du ville att jag skulle prata med min familj. Mm. Det jag har fått lära mig i min familj och i det här landet kan jag inte uttrycka i ord, pengar, you know, det är bara en sån här, jag brukar förklara att jag har fått leva 2 gånger. Jag har 2 liv, jag har fått leva bara 2, och jag är oerhört tacksam för det där. För jag kom, Jag är uppväxt i Malmö, you know. Det var jag, morsan och styrfarsan. Och man drar till Folkets park och spelar boll. Inte gå till parken, utan man bara spelar boll, du vet, på någon gräsyta. Det var liksom min uppväxt. Och sen kommer man till Chile, där en hel familj, en klan av människor som under flera generationer har värnat om varandra. Det är som att vara i en klubb, en sekt av något slag, eller stenhuggare, typ samma stuk. Men man ska inte kritisera det, man ska lära sig av det. Det finns ingen bättre miljö för barn att växa upp i. Alltså det är bara massa föräldrar där du kan bara bolla med dina kids. Så här, tar du dem där, alla kusiner vill ju leka varenda dag tillsammans. Så vet, de har bara, ja, dra till stan, dra till poolen, ha en grillning. Bara massa äventyr och skämt och shower och sjunga och dansa. Du vet, jag var ju så blyg och jag var som en sparv som inte hade lärt sig att simma eller simma. Jag hade inte lärt mig simma eller åka. Ja, förlåt. Jag ville säga en sparv som inte kunde flyga. Men sen kom jag ihåg att jag på den tiden jag kunde verkligen simma, cykla, sjunga, dansa. Jag var bara en blyg pojk från Malmö som hade levt i sitt rum. För man måste vara inne i sitt rum. Går du på gatan så kommer du gå in i problem. Jag hade, du vet, Malmö. Så när jag kom till Chile, jag kände mig så inadekvat. Och det är jag som är europeen från ett litet land. Mm. Mina kusiner, alla sprang varv om mig, om allt. De var starkare, snabbare, mer atletiska, roligare, charmigare. Kunde cykla, kunde simma. Hade föräldrar som var tillsammans. Nej, det är inte sant. Andrea skilde sig från Nelson. Så det... men fan vet jag, alla de här grejerna man kunde tänka på som pojk. Du vet, som man bara kände liksom, shit, jag är inte, this isn't enough. Och det den där elden och kärleken familjemän och människor emellan är någonting som Sverige skulle så gärna kunna ta tag i. Och det är så synd att just vänsterfronten är de som separerar mest just nu. För det är just det här vi ska stå för. Vi ska stå för att vara tillsammans. Att vara tillsammans är bra. Att dela utrymme är bra. För det, allt annat kan bli giftet, you know. Som min morsa poängterar, när vi bor i kollektiv här, när vi började bo här, det var sex personligheter i en liten lägenhet, vi vet inte riktigt hur. Och jag svär, så fort de går in i sitt rum och stänger dörren bakom sig utan att säga hej eller någonting, de bara går in och stänger sitt rum. Så, du vet, man kan tolka det som att alla har sitt space, eller man kan tolka det som att vi är så intryckta här att jag måste bara stänga min dörr och försvinna från er människor. Och som tur är så har vi har bott här så pass länge nu att nu ser man, nu har alla sitt space och vi alla hänger och det är en sån fantastisk harmoni och and you love it. Men det finns den där början av att när jag mitt, du ditt och jag vill helst inte ens erkänna att du existerar för jag är så upptagen med mitt. Och den där tankesättet tycker jag är så jäkla trist. Och i den här familjen fanns inte det. Alla var, alla för alla, en för en och alla för alla. Mm. På gott och ont, för sen kan de gå in i dina angelägenheter och bli lite för mycket skvaller och de går in för mycket i din business. Men det kan man också jobba bort. Men att först ha den här, vi tar hand om varandra först. Jag tror det är dit människan måste gå. Vi måste ha lite mer vi-tänk. Me, we. We, me. Muhammad Ali.
Jag tycker det bara får avsluta. Vi bara, tack för det här Mario. Det var jättekul att höra den här historien. Och jag kommer öva vidare på mina interview skills. Så ska jag höra mer om ditt liv.
Well, thank you babe. Och tack så hemskt mycket för att du läste upp Allendes tal. Det där, du anar inte hur mycket det betyder för mig och varenda chilenare. You know, att du översätter det där till svenska och pratar. You know. Som när vi var på museet. Jag kan inte tacka dig tillräckligt. För man har varit ärvt den här historien. Den här skräckhistorien. Och att du kan förstå det. Och du, you know. Tack så hemskt mycket.
Tack.
Love you, babe.
I love you.
Ciao, everybody.